Du lyssnar på Spelsnack avsnitt 528. Idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Oh.
Tillbaka från de döda. Vad var det för namn? Hälsa alla zombies välkomna.
Jag tror att det var mer liksom ett tillkännagivande av hur jag mår efter helgens svensexa. Mina ben är... Det känns som att jag liksom har gått igenom en så här woodchipper med benen. Mina lår är helt... Ja, nej.
Träningsverk?
Jag är i dålig form. Ja.
Mm. Vi gick 5 meter och klättrade upp 5 veckor. Nej, jag skojar bara. Vi var på Prison Island faktiskt i Göteborg.
Mm.
Vilket var väldigt roligt och väldigt mycket mer fysiskt krävande än vad jag tror det ska vara.
Betydligt mer fysiskt. Jag, fast i och för sig, nu när jag tänker efter lite extra så är det ju givet att... Men jag tänkte liksom att det ska vara så här lite äckliga grejer också. Som, för att det är typ... Det är lite Fångarna på fortet stuk på det. Liksom att man har olika rum som man går in i och så ska man göra någonting. Och jag hade liksom typ föreställt mig att simma genom slime och sådana grejer. Men det är, alltså, som sagt, när jag tänker efter nu så här lite, bara ens lite, så är det bara, nej, givetvis har de inte en pool med slime och de har liksom inte en kista full av tarantellor som man ska ligga i och sådana grejer som de har på liksom. Utan det var mer, ja, liksom kröp på alla fyra genom en jävla råttlabyrint för att hitta små hål. Och mina knän är så jävla dåliga så jag liksom slidade på röven istället fram liksom. Men ja, det var kul. Jag kan rekommendera ifall man har typ svensexa med hippa eller födelsedag eller någonting i Göteborg. Prison Island ute i, eller ja, det är ju inte Göteborg, det är ju Mölndal. Men...
Ja, men det får fan vara Göteborg.
Precis. Vid gränsen till.
Precis, jag var där med jobbet.
Ja. Då vet du vad vi pratar om.
Ja, men precis. Det var faktiskt väldigt roligt tyckte jag. Det fanns ju en vägg där man skulle hålla inne 3 stycken knappar samtidigt.
Ja.
Och jag hade sån tur att jag hade väldigt oglidiga skor. Så jag hoppade liksom upp och ställde mig med liksom alla 4 extremiteter på väggen. Så en hand på varje knapp som var uppe. Och sen, ja, fötterna precis kvar på väggen. Och sen var det en liksom kollega som då fick slå på den här knappen som var mitt mellan mina ben.
Jag måste säga att det var väldigt imponerande att lyckas ta de 2 överknapparna själv. För att jag och Robin, vi knokade arm i varandra. Och så bara sprang vi båda 2 och försökte trycka så mycket som möjligt. Medan din lillebror Jeremy höll i vår rumpor och bara träckte upp oss.
Det här är varför mitt lag kom absolut sist. För att ni gick det extra mile och vi bara, det här går inte, så gav vi upp. För att mina skor var alldeles för glidiga. Jag kom inte ens halvvägs upp. Det var liksom en brant liksom plywoodskiva nästan man ska upp för.
Mm.
Alex kom längst upp, men han kunde liksom inte trycka på alla knappar själva. Och jag och Bartan, vi bara, vi går och gör någonting annat. Och så felar vi på allt. Jag tror att vi hade hälften så mycket poäng som det näst bästa laget hade. Så vi var i särklass sämst. Men vi gick ju och satt oss och vila typ 3 gånger också under de 2 timmarna.
Jaha, vi gick bara en gång till rummet för att dricka lite vatten och sen vi försökte hinna med så mycket som möjligt.
Slösa på tiden.
Det var jävligt lugnt.
Okay. Men det var mycket klättra och jag märkte att jag hade problem med det för att mina fötter är inte speciellt små. Och jag hade inte världens bästa skor heller. Så jag var såhär att hur fan ska jag... Alltså, det känns som att jag fick balansera på stortån liksom.
Jag tror det var lättare om man tog av sig strumporna och bara gick barfot upp.
Ja, men det hade det förmodligen varit. Men det var i alla fall väldigt, väldigt roligt. Jag har lite träningsvärk i ryggen främst. Jag är inte van att klättra. Alltså, och det var väldigt mycket klättra. Och sen fanns det något rum där som hette Waterfall. Och då var det en sån här snurrande jäkla stock som man skulle krypa över. Du fick inte nudda marken. Och det var ju bara så här så. Robin och Jeremy, de är ju liksom lätta och spinkiga. Så de hoppar ju liksom bara över lätt. Och så kommer jag där och bara slida på den jävla stocken. Och bara så här, håll i den!
Som sniff.
Ja, det var... Men man jävla var trött jag blev sen. Så jag fick till och med... Jag kunde liksom inte... Jag blev så svettig så jag kunde liksom inte åka... Vi skulle äta middag och sånt. Så jag kunde liksom inte åka till restaurangen i den t-shirten och tröjan som jag hade med mig. Så jag fick köpa en t-shirt och en tröja på ICA. Så förstår jag inte varför jag inte tog med mig ombyte. Jag borde ha förstått att det skulle vara lite jobbigt.
Bra urval av kläder på ICA.
Nej, och det var, alltså det brukar säga, jag tänkte säga, en svart t-shirt, det är allt som räcker. Så fanns det bara jättefula t-shirtar. Så att om jag köper den där så kommer jag aldrig använda den igen, vilket känns onödigt. Så jag köpte en vit t-shirt, men jag vill inte gå runt i bara en vit t-shirt. Så fick jag lov att köpa en svart
och
tröja
inget
också.
Annat.
Ja. Ja, precis, inget annat, nej. Exakt. Så fick det bli. Men det var väldigt roligt.
Mm.
Och sen så avslutade vi kvällen på GG Bar och spelade när då?
Nej, just det, när då?
Mm. Det var kul. Men Oliver, jag har hört att du har ju tänkt att införskaffa en ny tv.
Jag har införskaffat en ny tv.
Har du fått den?
Ja, jag har betalat den.
Ja.
Jag har inte fått den. I måndags när jag vaknade så skrev Adam, för han jobbar på Elgiganten i Karlskrona, och sa att vill du ha en LG G3 OLED 77 tum för 25 000. Jag bara, mycket kostar den vanligtvis? Alltså den brukade kosta 50, nu är den prisnedsatt till 32, men jag får personalpris på 25. Vi behöver bli av med den för att få in årets modeller. Jag bara, Och så tänkte jag på det liksom, och så sa han typ, ifall du säger ja idag så slänger vi in liksom en proffskalibrering av skärmen och försäkring. Jag bara, jag gillar min 55 C7 LG OLED.
Mm.
Alltså jag älskar den verkligen. Skitbra tv, och jag tänkte liksom att jag ska nog ha den tills jag märker liksom att okej, den här börjar bli trött. Men det var jävligt svårt att säga nej till en sån deal. Så jag bara, fuck it, vi kör. I söndags lyckades jag få sålt min gamla tv.
Mm. Hur mycket fick du för den?
5 000 fick jag.
Ja, det är ändå bra för en begagnad tv, måste man säga.
Ja, det är inte det. Jag satte 7 först.
Ja.
För jag frågade Adam ungefär hur mycket hade den här gått för liksom ny, och han sa att alltså egentligen så görs det inte den modellen nya längre, men liksom specksmässigt och så ungefär 13-14 tusen.
Ja.
Så jag bara, okej, men 7, då kan jag skatta mig lycklig för att få det för 7. Och så fick jag bara en som var intresserad. Och hon var och kollade på den en gång. Och sa, jag måste nog, för att jag är inte så tekniskt kunnig. Hon vet inte vad HDMI är för någonting. De har ingen tv i hemmet. De har inte haft tv sedan 90-talet. De har inte bredband hemma, utan de kör bara mobilt internet. Liksom verkligen sån Stone Age-familj. För att köpa sin första tv. Och så sa hon, kan min man komma förbi liksom senare idag? Detta var på torsdagen. Och jag bara, absolut, det är bara att säga till. Och så kom han aldrig, och så svarade hon aldrig. Liksom, hon svarade inte på 2 dagar. Och så sa jag bara, okej, fuck it. Alltså, ifall du vill ha den, så får den för 5 000.
Mm.
Och så svarade de. Mannen kom över och kollade. Och så, som tyvärr, så bor han i liksom byggnaden bredvid mig. För jag satte upp liksom när annonsen då i våran liksom, så här, fastighets. Så jag bara över den. Och nu har jag varit utan tv i 2 dagar. Och William blev jätteledsen när vi tog hans tv mitt i liksom Spider-Man-tittandet.
Jäkla beteende.
Ja, precis. Så tvn är i Karlskrona. Jag måste köra till Karlskrona och hämta tvn. Mm. Problemet är att paketet är, den är 1,13 hög och 1,89, nästan 1,90 bred.
Jävlar.
Vilket gör att inte en chans att jag får in den i min bil. Så jag frågar mig, liksom min lillebrorsa som har en skåpbil, han mätte, och den går inte ens in i den. Så idag var jag iväg och hyrde, eller bokade en skåpbil, alltså en större skåpbil.
Ja.
Och det kostar mig nästan 3 000. Och så måste man, den får inte heller liksom stå, den måste stå upprätt.
Ja, den får inte ligga ner eller?
Nej. Viktfördelningen liksom blir att tv-apparat blir bara tunnare och tunnare liksom.
Ja.
Och fel viktfördelning kan få den att bara knäckas. Så
jävlar, ja, den är så stor också.
Ja, Och jag måste liksom surra fast den på något sätt. Jag kommer bara ha så en jävla ångest hela vägen hem. Det tar typ 4 timmar att köra en väg.
Men nu är ni försäkrad?
Ja, men den typen av skador täcks inte.
Nej, men har du hemförsäkring?
Jag har hemförsäkring,
ja. Så då kan det täcka det om du själv skulle råka sönder. Men du hade ju kunnat typ boka frakt med typ DHL eller typ Schenker eller någonting sånt.
Jag kollade upp det och det... Det blir inte mycket billigare.
Ja, men då hade du sluppit åka.
Jo, det har jag gjort. Men jag har inga större problem med att åka. Alltså, det är inte åkandet som är problemet. Just nu är jag bara grinig över att jag inte har en tv i hemmet. Jag kan inte göra så mycket.
Liksom. Men nu du skulle ha en sån här PlayStation Portal så kunde jag i alla fall spela PS5.
Exakt, jag funderar på det. Ska jag köpa en PlayStation Portal bara för att jag är utan tv i 3 dygn?
Den här tvn blir väldigt dyr affär.
Ja, så jag satt och kollade på Shogun på min iPad igår. Det är inte riktigt lika häftigt. Men jag kommer snart ha en ny 77-tums super-tv på väggen.
Nej, kolla inte på mig, Jimmy.
För det är det, när man ska köpa en ny tv, då måste man köpa en större.
Nej, det måste man inte.
Ja, man kan inte gå ner.
Nej, precis. Eller samma.
Det går inte.
Då kan man lika bra behålla den man har.
Ja, jo.
Ja, för att min tv har ju en rand på sig som pulserar när den har varit igång ett tag. Och det, jag tror inte att om man inte vet om det så märker man inte speciellt mycket, men jag tänker på det.
Mm, ja, men det är klart ju.
Men det är bara
ser
att om
man
jag...
det så ser man det inte, liksom, can't unsee it.
Nej, precis. Men när jag väl ska köpa en ny tv, då vill jag ha en större tv än den jag har.
Ja, ni har ju måste problemet också få plats i vårt hem.
Ja, precis. Det är också det som är lite sorgligt, för att nu, när vi flyttar nu, så det, vardagsrummet är inte jättestort.
Nej, och sen måste ni ha varsin tv bredvid varandra, så det är ännu mer liksom, alltså...
Precis, så, det gäller hur du tänker, Oliver. Vi behöver alltså 2 nya tv-apparater.
Nej, ni kan slänga ut en och köra på en och samsas.
Aldrig
som,
i livet.
Nej,
normala människor.
Vad är det för konstigheter? Det hade aldrig gått. Vi har båda 2 stora recensionsuppdrag, så bara vem spelar liksom?
Oh.
I så fall kommer jag att flytta ut min datorskärm dit.
Dumheter. Vi ska ha 2 nya 65-or.
Nej, det ska vi inte.
2 nya 65-or, ja, så får ni köpa ett hus där ni har plats med 2 65-or.
Aj, alltså jag älskar vad jag hör. Alltså det är precis, nu flyttar vi till landet.
Eller så är det att ni har era tv-apparater i olika rum eller på olika väggar liksom.
Ja, men det är inte lika roligt.
Nej, just det.
Då hade man lika bra kunnat bo själv. Jag hade kunnat köpa mitt hus och flytta ut i skogen. Så kan du ta lägenheten.
Ja, gör du det.
Kan jag sitta där med min 77-tummare? Då går jag upp. Jag kan inte vara sämre än dig, Oliver.
Nej, precis. Det är så det är.
Du kommer köpa 120. Svagt beteende, måste jag säga.
Ja. Men kul. Det ska bli kul med din tv. Då ska jag komma och titta på den.
Ja, vi kollar på film.
Ja, vi har... Ja, The Grudge! Då blir det. Då ska vi se The Grudge på 77-tumman. Jävlar i mig. Vi har ju en liten sån här typ bärbar projektor har vi. Så det är så jag kan få min 77-tummare.
Ja, så kan man.
Jag har aldrig testat att spela på den dock. Så jag vet inte vilken input delay den har. Den har ju game mode, men jag vet fortfarande liksom inte hur bra det känns. Och sen är den... Den har inte tillräckligt starkt ljus. För att det liksom ska vara helt okej om det är lite ljus liksom i rummet. Är det mörkt så är det inga problem.
Men typ liksom, svart.
Ja, inte helt och hållet, men liksom på dagen så kan det vara lite liksom så här de mörka partierna. Men det är rätt så coolt. Vi använder den ibland för att titta på film i taket när vi ligger i sängen.
Ja.
Det var Desperate typ Housewives kollar du på i taket.
Ja. Och det var där, typ därför jag köpte den också. Jag bara fan, det var så jävla nice att bara ligga på rygg i sängen och titta upp i taket och se på någonting.
Du somnar ju bara oavsett.
Ja, men det gör jag ju. Så att nu när vi flyttar då ska vi faktiskt köpa en gavel till sängen så att vi kan ha projektorn ovanför. För att nu så här tar man en jävla bok och ställer den på och får den sitta mellan oss. Men den låter lite mycket så lite jobbigt. Ja, den så. Men kul ändå med ny tv. Vi har ju faktiskt fått ett riktigt långt meddelande. Med en väldigt intressant fråga som... hör och häpna, kom in till oss i augusti 2022.
Ja.
Så där, så att jag, här sitter vi varje...
att vi inte har märkt det förrän nu.
Eller hur? Så här sitter vi varje vecka och bara skriver in frågor, det är så himla roligt. Och sen så får vi liksom en jättebra fråga som bara, ja, fuck you. Och jag har till och med tittat på vilket avsnitt var det liksom vi skulle då ha fått den här frågan. Och så tänkte jag, så här, var jag borta? Var du borta? Var Amanda borta? Om det var något speciellt? Nej, det var det inte. Det var ett helt vanligt avsnitt. Så jag vet inte var... Det här kom på Instagram, vill jag minnas. Och jag vet inte varför jag inte har märkt det. Facebook-plattformen är överhuvudtaget weird när det kommer till medier och sånt. Så att ibland så bara sticker det under strömmen. Men vi har fått det här från...
Jag tror det var på Instagram, ja. Från Thomas.
Ja, eller Asfränt.
Asfränt, ja.
Så att nu svarar vi på den här frågan nästan ett och ett halvt år senare. Så att jag hoppas att personen i fråga lyssnar på oss fortfarande. Och har varit så här vart är min fråga någonstans?
Det är mer än ett och ett halvt år senare.
Nu ska vi inte vara såna. Så det här skriver Thomas, också känd som Asfränt. Hej, kom att tänka på detta. Generellt, vad är viktigast för er när ni hittar ett spel ni gillar? Är det story, grafik, spelmekanik, karaktärerna eller någonting helt annat?
Han tillägger också PS, glömde ju plupphets.
Ja, plupphets, vadå? En extra kategori för att Amanda älskar pluppar.
Det vet jag inte riktigt om jag gör.
Vi kan ju liksom översätta plupphets till liksom, alltså, kan man säga, innehåll. Liksom, att det måste vara ett matigt spel. För att det är ju många som när de köper spel tänker väldigt mycket på hur länge kommer det här spelet hålla mig? Kommer jag vara färdig i eftermiddag? Eller är det någonting jag liksom kommer nöja av länge?
Men vi kan väl säga så, vad är det liksom man värdesätter mest? Liksom när man så känner sig att okej, det här spelet är jag intresserad av.
Ja, precis. För det var det jag tyckte var lite svårt med frågan. Menade han när man faktiskt gillar ett spel som man har spelat, eller menar han ett spel som man typ hittar i butiken och känner att men det här vill jag nog spela?
Ja, jag skulle nog säga att det är väl liksom så här, att vad är viktigast för dig? Alltså när du liksom, vilken av de här aspekterna väger tyngst, kan man väl säga.
Ja, jag tror att frågan är generellt liksom i spel, vad är det som gör ett bra spel till ett bra spel liksom?
Ja, men till exempel som att någon typ säger att jag älskar shooters, jag kör bara shooters för det är det enda jag vill göra, jag vill skjuta folk. Då är liksom preferensen att men då blir det liksom, då ska man väl kunna säga spelmekaniken där egentligen, eller liksom så att den här genren, det är den jag gillar mest eller något liknande. Som när jag pratar om mina Metroidvania, så jag bara
för mig är det så extremt mycket från spel till spel. Jag menar, jag spelar ju inte Grindstone i nästan 100 timmar för berättelsen.
Så här tänker jag. Och jag tänker försimpla, är det ett ord? Förenkla.
Försimpla.
Jag tänker förenkla detta för mig, bara för mitt svar. Till tre kategorier, för jag tycker karaktärerna och story tycker jag liksom, det bakas in i samma liksom, under samma paraply lite, även om att Jimmy, den grejen du sa förut liksom, att du nämnde Mass Effect liksom, att det är mindre den övergripande storyn i det spelet och mer karaktärerna man liksom förälskar sig i.
Jo, men precis, men det är beroende liksom på hur mycket man interagerar med karaktärerna, så blir också berättelsen mer eller mindre fyllig.
Men vi ska ta typ ett annat exempel, kan vara typ Call of Duty 4. Där är ju inte karaktärerna man liksom känner sig bara vara bra, utan det är ju liksom den övergripande storyn som är spännande.
Ja, men en bra karaktär är fortfarande en del av spelets liksom writing.
Absolut.
Och det här liksom med pluppets och liksom innehåll och sånt, alltså jag har sagt 100 gånger att längden på spelet är väldigt... Det är ingenting jag söker mig till. Jag vill istället ha kortare spel. Jag är trött på spel som tar 50, 60, 70, 80 timmar och klara. Liksom, det är extremt sällsynt att ett spel är roligt efter 50 timmar för mig.
Speciellt inte när det kommer då, vad ska man säga, till typ storydrivna spel. Det är en skillnad om man kör multiplayer-spel till exempel. För där är det så att 50 timmar är ingenting.
Ja, precis. Det är en bra caveat på det, för att jag har spelat kanske 60 timmar av Helldivers 2, och det är fortfarande lika roligt, men det är liksom inte att jag tragglar mig igenom någonting för att liksom
se slutet.
Det är en helt annan grej. Liksom.
Liksom, eller dina typ
Final Fantasy Rebirth som bara aldrig vill sluta. Jag vill bara spy på det. Så jag tänker så här att jag kommer rangordna story, grafik och spelmekanik / gameplay, liksom hur spel känns. Och det är gameplay som är viktigast. Grafik nummer 2 och story sist. Och det kanske låter lite så du tycker typ att Crysis är bättre än Gone Home, det tycker jag inte. Men grafik, när jag snackar om grafik nu så snackar jag inte bara om hur fotorealistiskt någonting är, utan också hur skärmigt det ser ut.
Det estetiska egentligen.
Estetiska, presentationen liksom. Hur ser interfacet ut? Ta inte bara grafik utan bara presentation över liksom som ett liksom övergripande begrepp. För att många av mina liksom favoritspel har alltså piss stories.
Alltså, många spel har ju piss stories.
Ja, många fantastiska 10 av 10 spel har piss stories.
Jag har över 400 timmar Fall Guys och där finns det ingen berättelse överhuvudtaget mer än att det är bönor som springer runt i däkter.
Där finns det inte ens. Och det är samma med Mario, liksom, att det finns en story, men det är samma story varje gång och det är den liksom mest liksom basic bare-bones story som du kan tänka dig. Zelda-spelen har ingen liksom särskilt bra story. Jag tycker Skyward Sword har ju förmodligen den bästa story, men det är fortfarande liksom inte något liksom ett... Det är ju sämre än typ ditt genomsnittliga liksom Sony-spel. Så att... Och då ser man liksom hur viktig presentationen är liksom att ta typ Fallout 3 eller Fallout New Vegas, spel som jag vet är bra spel och som många tycker är liksom helt fantastiska must play titlar, och jag bara kan inte komma över hur fula, alltså jag tror att Fallout 3 är nog genuint det fulaste spelet jag sett i hela mitt liv. Och inte bara på teknisk plan, utan bara liksom allting med det.
Ja, men ja, det är väldigt fult. Och sånt kan ju vara liksom en tröskel att komma över ibland. Liksom att så här, att jävlar vad det ser ut liksom.
Det är som när man ska liksom spela ett äldre spel för första gången nu liksom. Om någon skulle spela liksom det första Resident Evil-spelet till PlayStation 1 idag. Och är van vid att spel ser ut som Resident Evil 8.
Då kan det vara svårt. Men samtidigt, jag tror att liksom PlayStation 1-grafik har ändå kommit lite till den punkten nu. Att det är lite charmigt. Liksom så att man kan se de här polygonerna. Att okej, men det är liksom, det är nästan som en viss stil idag. Jag tycker även typ att Nintendo 64, som jag tycker, alltså de spelen är verkligen grisfula, har jag också kommit till den punkten att men det känns liksom som en estetisk stil, så att det stör mig inte lika mycket. Jag tror att det svåraste för mig just nu att spela ett äldre spel, det är typ om så här tidigt 360, liksom, när det börjar liksom bli HD, att börja liksom komma mer åt det håller vi vana vid. Då är det så här bara, det där är bara...
Ja, det är ingen bra era, men jag tänker titta på typ Signalis, som är liksom uppenbart inspirerad av liksom PlayStation 1-spel rent grafiskt. Men det gör ändå en del grejer som man inte hade kunnat göra då. Det är ändå liksom hyfsat skarpt och tydbart. Medan när jag spelar typ Final Fantasy 7 idag, eller i år, eller i modern tid. Jag vet inte ens liksom vilka av de här bakgrunderna är liksom dörrar jag kan gå in i eller inte. Alltså det är bara liksom en enda smet.
Men det beror faktiskt inte så mycket på att det är ett PlayStation 1-spel. Det beror faktiskt på att hur de har HD-uppskalat de grejerna. För hade du spelat originalet på en CRT idag, så hade du inte alls haft lika mycket problem.
Så det tror jag säkert.
Så att det finns något så här Twitter-konto, jag tror jag pratade om det här i podden förut, som liksom visar så att okej, men så här ser pixlarna ut på en platt skärm. Och så här ska de egentligen se ut på en CRT, som de har tänkt att se ut. Man var så här, det där ser fan ut som en riktig typ en konsttavla jämfört med de här jävla fyrkanterna vi får se. Så att det är lite synd. Nu finns det ju ganska bra CRT-filter på många spel också, men jag vet inte om man har liksom lyckats replikera det helt och hållet så att det faktiskt ser ut som du spelar på en tjock-tv.
Så mitt svar är att alla är viktiga till viss mån.
Men gameplay är det viktigaste.
Det är absolut viktigast. Det om man kollar på typ The Order 1889 eller vad det hette. 1886.
Ja, precis.
Som har liksom en hyfsat liksom spännande story och har alltså obscent bra grafik och presentation, men är så jävla tråkigt spel. Och då faller det bara platt. Medans jag kom på ett recent exempel på någonting som inte har jättebra grafik eller jättebra story, men är ett skitbra spel för att det bara är kul att spela. Jag behöver inte ge ett exempel. Ni vet vilken typ av spel jag snackar om.
Typ Bayonetta.
Bayonetta, ja men precis. Och där är det inte att storyn är oviktig, för att det behövs ju ändå någon form av setup och liksom en värld som har liksom byggts upp. För att de spelar bara var att du inga mellansekvenser, någonting, du bara startar, Bayonetta står där och så slåss du och liksom det finns inga dialog, det finns ingenting. Du hade saknat driv, så att det behövs ju liksom någonting där givetvis.
Mm.
Precis som Helldivers har en extremt minimal story. Det finns liksom inga mellansekvenser, men det finns ett bakliggande narrativ. Så utan story så hade vi inte haft freedom for democracy och alla de grejerna. Det är ju en del av liksom narrativet i spelet. Det är så jag hade rangordnat det i alla fall personligen.
Mm. Hur känner du, Amanda?
Jag tycker att det är lite svårt, för att jag kan ju vara väldigt svag för alla de här bitarna. Alltså, det är ju få saker som slår en riktigt kanonberättelse, om man säger så. Men samtidigt så kan det ju liksom vara den visuella presentationen som man blir förtrollad av, eller för all del musiken och liknande. Men jag tror liksom när allting kommer omkring så är det svårt att komma ifrån att det spelmekaniska eller spelmomenten, det måste liksom på något sätt sitta på plats om det ska vara ett spel som man ska vara villig att spendera väldigt mycket tid med. Jag menar, som sagt, Like a Dragon Infinite Wealth, det är ju liksom ett spel som är bra på väldigt många olika vis. Men samtidigt så hade jag ju inte spenderat så mycket tid som jag gjorde på Dondoku Island till exempel. Om jag inte hade haft roligt med det. För jag menar, Nej. Det är ganska så fult det området, om man ska vara helt ärlig. Och det är liksom inte precis som att man känner att berättelsen är något att ha, för den är ju också ganska så dum. Det är liksom inte precis som att den är en viktig del av det övergripande narrativet eller så. Men jag hade så himla roligt när jag var där.
Så då, därför då menar var jag liksom du storyn villig. Specifikt till Dondoku Island?
Ja, men exakt. Ha. Alltså, den är ganska fånig, om man ska vara helt ärlig. Men
först tänkte jag, menar att hon inte gillar storyn i Like a Dragon?
Jo, Infinite Wealth har en jättebra berättelse liksom. Ja. Om vi liksom går in på hela spelet. Men Dondoku Island har ju liksom en separat berättelse som är liksom helt frånkopplad. Ja. Vilket också blir lite märkligt, för man är ju liksom där ganska så många dagar om man vill. Och då blir det ganska bisarrt också i relation till resterande del av berättelse. Men jag hade ju aldrig stannat kvar där så länge om det inte hade varit för att det var så himla kul att vara där. Alltså jag spenderade ju över 30 timmar där på den här ön. Och det var ju då jag liksom kände att fasen, jag måste nog tillbaka till själva ursprungsberättelsen och se vad den tar mig för någonstans. För jag kan liksom inte sitta här för evigt.
Blir du klar med Yakuza 7?
Jajamän.
Började du på Infinite Wealth?
Nej.
Ah, okay.
För att jag blev klar med Yakuza 7 bara dagar innan Rebirth släpptes.
Och just det, så var det.
Så att jag har det på min så här wishlist på PlayStation. Och jag ska ta mig igenom. Och det roliga är att liksom för att Jag har alltid snackat på liksom, tubbaserade strider och bara där, jag kan inte komma över det, men liksom, det här, i slutändan skulle jag säga att Like a Dragon är minst det, åtminstone det näst bästa spelet i serien. Jag tycker fortfarande Zero är...
Ja, Zero är...
Det kan ha att göra med att det var liksom det som fick mig att liksom bli kär i serien också. Men
ta det från någon som har spelat varenda del, att Zero är liksom ändå topp.
Ja, precis. Det är riktigt bra. Så att... ja, nej, men Yakuza 7 är svinbra. Jag ser jättemycket fram att spela. När det lugnar ner sig och jag har mindre annat att spela.
Och en tv att spela på.
Ja, exakt. Nu har jag ingenting.
Ja, men spelmekaniska är liksom det viktigaste för dig, Amanda.
Alltså jag tror det. Det är ganska svårt att avgöra, för det är liksom väldigt mycket från spelupplevelse till spelupplevelse. Men samtidigt så känner jag liksom att det kan vara just det spelmekaniska och spelmomenten som får mig att stanna kvar i ett spel nästan oförskämt länge. Där liksom man bara känner att man bara får ha kul, helt enkelt. Alltså som sagt, jag spelade ju Wilmot's Warehouse som första spel i år. Och där satt jag också väldigt länge och pulade omkring och sorterade och hade mig. Och det var liksom så himla tillfredsställande att göra liksom de pusselmomenten på något sätt. Och jag hade nog kunnat spela det ännu längre om det inte vore för att berättelsen inom citationstecken tog slut.
Vad ska du säga, Oliver?
Det finns ju undantag såklart. Där min ranking liksom inte riktigt stämmer överens. Men jag tycker Gone Home är bra.
Mm.
Du har inte mycket till liksom spel. Du, alltså, du går runt i ett hus, du tittar på dokument eller typ... precis. Jag tror inte att det är så mycket annat. Det finns liksom ingen pussellösning egentligen.
Nej, alltså det var ju det som var typ lite pitchen till Gone Home innan liksom Gone Home var Gone Home, så att säga. Det kom något demo, vet jag, som visades upp på YouTube, där det var typ så här, hur kan man göra ett spel där liksom själva gameplay-loopen är att du kan lyfta och titta på allting?
Mm.
Och ut efter det föddes Gone Home. Men lite pussel finns det ju, typ så att man ska låsa upp vissa lås och liksom hitta lite grejer och sånt. Men det mesta du ska pussla ihop är ju vad som faktiskt har... Vilka är karaktärerna i den här berättelsen och vad har hänt? Liksom?
Och som sagt, vi kan ju säkert hitta massa olika exempel på spel i alla de här kategorierna där man liksom känner att det finns en specifik sak som verkligen gjorde att det höjde spelupplevelsen. Gris till exempel, där grafiken och musiken, det var kanske inte så jätteroligt att spela i sin helhet, men det var liksom en fantastiskt audiovisuell upplevelse.
Mm, ja men precis, jo, men det finns ju massa olika grejer, och sen så kan det också bero på typ i vilket stadie liksom man är då i ens intresse över spelet. Liksom, till exempel när ett spel visas upp första gången så är det förmodligen så här presentationen som är det viktigaste liksom. Visst kan man tänka sig att men det där är typ, det spelet är i den genren och då blir jag intresserad på grund av att jag gillar det gameplayet, men ofta kan det vara liksom så här att man ser någonting så här som sticker ut och bara, vad är det där liksom. Jag kan tänka mig. Men jag tror jag skiljer mig båda från er två här, för att jag sätter nog berättelsen högst.
What the fuck, du älskar Super Mario Galaxy, är ditt favoritspel.
Ja, jag vet, och det betyder inte det att
Mario Kart Double Dash är
Mario Kart Double Dash och Super Meat Boy och alltså liksom det är massa, men och jag spelar väldigt mycket, så jag tror det också bidrar det, men jag tror att jag känner ofta att jag behöver ha det här drivet när jag spelar, annars tappar jag intresset. Och det är lite det problemet jag har med Helldivers 2. Är för att du har ju liksom den här bakomliggande liksom berättelsen och så, men liksom, och sen gör vi uppdrag. Men jag känner så här att, varför gör vi det? Jag behöver ha ett större syfte liksom, även om det var väldigt kul när vi har spelat. Men jag har liksom inte känt så här att jag måste spela Helldivers 2.
Vad kände du drev dig i Fall Guys då?
Ja, men Fall Guys var tävla. Då var det ju tävlingen som var kul där. Liksom... Så att det är liksom också ett...
Okej, ja, Helldivers har inget tävlingsmoment.
Nej, precis. Det är liksom
bara samarbete.
säg att vi hade kört typ Helldivers 2 och de hade de här stora öppna kartan och sen hade ett annat lag funnits också på kartan som också tävlar och gör uppdrag mot det, men det kanske inte är någon PvP, då hade jag kanske haft ett annat, då är det liksom det drivet. Och för det sättet sätter jag inte att gameplay skulle vara jättemånga snäpp nedanför, men jag tror det är för mig en story, gameplay, presentation, och då tycker jag att alla de tre såklart är viktiga.
Ja, men precis.
Men jag tänker liksom typ, jag märker nu liksom, man läser olika så här trådar, forumtrådar och sånt liksom om typ rollspel och sådana här grejer, och folk bara, men jag ska köpa hard och jag ska liksom sitta och gosta ner mig i mitt party och liksom så här, striderna är för lätta, och sitter jag där och bara, jag spelar i princip enbart rollspel för att jag vill uppleva en berättelse. Och då är ju inte de spelen liksom såhär, vilken story, det här är Oscars material liksom, utan det är typ Friendship is Magic och man möter en gud i slutet som försöker förinta världen, för det är liksom så de spelen är. Men det är liksom just det drivet känner jag att jag behöver ha. Och det är liksom då jag känner att jag kan liksom pusha mig igenom ett sånt spel som är så långt också. Men för den skull så betyder inte det att jag inte tycker att gameplay också är viktigt. Till exempel, Bayonetta var ju en sån grej där att jag, liksom, jag bryr mig inte så mycket om story, men det var bara så jävla roligt att spela. Så att då funkar det.
Sen är det naturligtvis fantastiskt när alla de här tre klaffar. Om vi tar Citizen Sleeper eller Celeste till exempel, två stycken väldigt olika spel, men som har väldigt tilldragande berättelser, spelmekaniker och presentationer.
Ja, men då skulle inte jag säga att jag bryr mig jättemycket om spelmekaniken i Citizen Sleeper.
Det är jag.
Även om jag tycker liksom att det är väldigt...
Wow, vad roligt jag hade med det.
Men så tycker jag att det är väldigt bra, men där är det ju verkligen berättelsen som väger tyngst. Liksom att hade berättelsen varit flera snäpp sämre än vad den är, då hade jag liksom varit så att så kul är det inte att spela att det liksom ska dra över.
Jag hade kunnat spela det spelet 3 gånger så länge bara för att det var så roligt.
Ja, men det är kul. Och nu tyckte jag att City Sleep var jättebra, men där är liksom är berättelsen som är högst. Typ alla roll, alltså det är samma sak, jag spelar inte så här, alltså Bethesdas rollspel sätter jag på easy. Det är så här bara, Skyrim, jag vill liksom, den världen vill jag uppleva. Och det är som en del egentligen.
Och då är inte
berättelsen jättebra i Skyrim egentligen. Men det är liksom så att möter jag ett jävla skogstroll mitt ute här när jag har min jävla massiva packning, då vill inte jag dö. Liksom det är så här, jag vill inte att det ska vara så svårt, de spelen. Det är inte utmaningen jag liksom tycker. Och titta på Gears till exempel. Inte heller världens bästa story. Och där är ju väldigt mycket att man spelar med en annan. Men jag var ju superinvesterad i Gears story. Alltså verkligen superinvesterad. Och hade den storyn varit mer typ som Army of Two, så vet jag inte om jag hade gillat Gears lika mycket liksom.
Jag var inte alls speciellt investerad i den. Jag hade mest roligt när vi spelade.
Ja, nej, men jag var alltså verkligen, alltså man var verkligen så här,
kul att skjuta och såga lite.
Och jag och Robin hade så här superlånga så här spekulationer om vad som ska hända och grejer, och det liksom var
Jag var också investerad i Halo-storyn också, även om jag tycker att det kanske inte nödvändigtvis är... För man kollar på Halo 5, som många liksom skulle hålla med om är det svagaste Halo-spelet. Så ja, storyn är ju en sån grej som verkligen tas upp som en av grejerna som gör det sämre. Så att... Ja, nej, det är svårt, för jag står fortfarande fast vid min tidigare ranking. Och inte för att jag inte tycker att story är viktigt, men alltså alla vet att jag dyrkar The Last of Us. Jag tycker att det är liksom en av de största bedrifterna i spelindustrin. Och det har inte varit så mycket, det har inte varit något speciellt utan sitt starka narrativ.
Nej, precis.
Men där, alltså liksom, där snackar vi presentation för övrigt. För att liksom, om man hade gjort Last of Us för alltså 20 år tidigare, var exakt samma manus. Men ifall inte liksom tekniken finns där för att verkligen få Joel att se liksom de nyanserna, detaljerna liksom som hur han liksom tittar på klockan liksom när han, och man bara ser i honom att han tänker på sin döda dotter i det ögonblicket. Det är ju liksom det som tekniken möjliggör.
Och då hade du inte ens fått den interaktionen mellan karaktärerna heller, för det hade varit så att Joel säger någonting, paus, sen är det Ellies tur att säga någonting, paus, och sen säger Joel någonting, paus. Det blir också mycket styltigare. det gör ju det också att berättelsen känns mer levande.
Jag vet, och det är så lätt att titta på... Ursäkta, fortsätt.
Nej, säg du.
Jag skulle säga, det är så lätt liksom att peka på Last of Us och säga att de har aldrig gjort något nytt. De bara, liksom, allt det här har du sett i andra grejer förut och bla bla. Och det, till viss del så stämmer det, men jag tycker att man ska inte liksom... engelska, svenska, understate. Man ska liksom inte undersell, vad försöker jag säga?
Försöker du säga underskatta?
Underskatta, precis. Man ska inte underskatta liksom hur, för att The Last of Us var första gången som jag kände liksom att i mellansekvenserna, man hade fått bra mellansekvenser innan dess, alltså långt innan dess. Men jag tror att det var den första gången som jag kände att i mellansekvenserna så sades lika mycket genom vad som inte sades. För att det var så understated liksom, att man kunde se typ i Joels ögon vad han verkligen menade liksom när han sa något. Och som sagt, det, allt det där, tar man bort storyn från Last of Us så är det inte The Last of Us längre. Men samtidigt tycker jag liksom att det är fortfarande, alltså, tar man bort det spelet gameplay så är det inte heller The Last of Us. För jag tycker att visst, återigen, de gör ingenting unikt med deras gameplay, men de gör det jävligt bra. Och så att, ja nej, det är komplicerat att liksom rangordna de här liksom i en typ perfekt, där är alltid sant-lista.
Ja, och men jag tror kommer också, där kommer liksom till en annan grej egentligen, så att, som jag säger, att liksom, jag tycker att story är viktigt, så okej, men varför kollar jag inte bara på filmer och varför läser jag inte bara böcker? Liksom där man faktiskt får berättelser. Och det är så att genom spels interaktivitet så är det faktiskt du som upplever berättelsen på ett helt annat sätt. Du är liksom delaktig i dem.
Ja, jo.
Liksom, som du säger, det läste vi liksom, den typen av berättelser har vi sett jättemånga gånger, men du har ju faktiskt inte fått... Du styr ju Joel och du styr ju Ellie.
Mm.
Du för berättelsen framåt, du liksom agerar inom det, vilket gör att det är en jättestor skillnad.
Ja, men det blir inte att liksom att jag känner att jag är Joel, men det är att jag får liksom uppleva hans resa på ett annat sätt.
Mm, precis.
Nej, det är intressant liksom, för att jag tycker fortfarande liksom att spelmekanik eller gameplay, om man ska säga, är nog fortfarande viktigast, för att ifall The Last of Us hade haft piss gameplay, alltså om det kändes att typ som att spela, jag vet inte, Amy.
Oh my fucking god.
Nej, men liksom, om spelet i sig hade varit absolut röv och storyn hade varit oförändrad, Så hade det inte varit bra.
Nej, och sen kan man säga att det är ju lättare att ta sig igenom ett spel med dålig story och bra gameplay än tvärtom.
Ja.
Så kan man säga. Men samtidigt så att du har ett typ spel som Deadly Premonition, som, alltså, det är verkligen bajs att spela det spelet. Alltså det känns ju riktigt jävla kackigt, men det är så jävla weird och underbart liksom. Då funkar det, men då tar liksom berättelsen, hela presentationen och inramningen tar liksom överhanden. Du kan se förbi det här riktigt jävla kassa, för att allt annat är ganska underbart. Liksom. Så att det är en svår balansgång. Men liksom, om man, det jag tänker, när jag ser liksom ett nytt spel som jag blir intresserad av, så är, liksom, om man tänker bort prestationen här, så är det ofta liksom så här, okay, vad handlar spelet om? Det liksom blir viktigt för mig.
Jo.
Snarare än att det här är vad jag gör i spelet.
Ja.
Vilket också såklart är viktigt, men det kanske kommer liksom sen.
Det tycker jag också nu när du uttrycker det så. Liksom, vad är det som gör med ett spel som du inte spelat än intressant?
Mm. Men där ska jag nog sätta prestationen ganska högt också.
Prestationen är jätteviktig i det avseendet. Och det är, men när jag tänker typ på vad ser jag mest fram emot med nya Ghost of Tsushima, liksom, ja, då är det förmodligen liksom bara att se, okej, vad är det som kommer hända med honom?
Mm.
För då har jag liksom redan en baseline över hur gameplayet kommer vara.
Ja, men precis, då vet du om det redan. Men typ när första Mirror's Edge visades. Det här var ju presentation allt. Liksom det såg ju verkligen så här, du hade alltså väldigt så här typ det här liksom bara det estetiska liksom hur den staden såg ut och liksom det här och sen det här illröda som bara stack ut och man bara vad är det?
Mm.
Så att det är spännande. Men en annan grej liksom nu när vi ändå pratar om så att om story är viktigast för mig för att jag har ju spelat nu Harold Halibut som kom ut förra veckan. Som är finns på Game Pass och har varit i utveckling i typ 14 år eller någonting sånt här.
Halibut är inte det typ en fisk eller något?
Jo. Där hela liksom världen har de liksom gjort vad heter det? Diorama? Heter det så? Nej, inte diarré. Vad heter det? Sådana här små liksom...
Diorama, ja.
Ja, diorama-modeller liksom av alla rum. De har byggt liksom alla karaktärer är byggda liksom i lera och sen har de skannat in dem i spelet och sen liksom ja, gjort 3D-modeller av dem då. Så att det är liksom det är som ett kärleksbrev mellan så här gamla äventyrsspel och stop motion.
Mm.
Vilket liksom har fått att många säger, ja men det är klart man, det där, och där är ju prestation väldigt viktig liksom när man säger bara, oj vad är det där för spännande, det där har inte jag sett förut. Liksom, precis som typ Cuphead var ju väldigt spännande. Det är så här bara att, oj det ser ut som en gammal tecknad film från typ 20-talet. Liksom, gud vad coolt. Eller, ja. Och samma här. Men det här spelet, det är ju liksom det är i princip bara story. Du liksom de har liksom skapat bort typ allt som gjorde gamla äventyrspel spännande liksom att med pussellösning och sånt utan det är bara story. Vilket då skulle man kunna tänka sig, ah, men det är ett perfekt spel för mig då som tycker värderar story så högt. Men där är det så att storyn är inte tillräckligt bra för att det ska väga upp bristen på gameplay.
Nej.
Vilket är väldigt synd. Jag hade väldigt höga förhoppningar på det här spelet. Jag tänkte ju buda på det här till vår Fantasy Critic-liga. Och så kom det ut previews som var, jag har till och med lagt bud på det, så kom det ut previews bara så här. Det här är liksom, nej, det fick väldigt mycket negativt, liksom så här, previews, jag bara så okej, jag budar inte på det, det får vara liksom. Och det är väldigt, Så det är typ så här, någon beskrev det som att det här är typ om Wes Anderson har gjort Bioshock. Det ser lite ut så. Så jorden har liksom gått under. Och då skickar de iväg ett skepp med människor som skulle leta efter en ny planet. Och det här skeppet har då kraschat på en planet. Så det har liksom kraschat och befinner sig under vatten. Typ flera hundra år senare. Och då spelar man som Harold som är liksom en Harold Halibut som han heter. Han är typ en handyman på det här skeppet. Och bland massa liksom olika quirky karaktärer. Som liksom, hade Double Fine gjort det här spelet så hade det också liksom, det är lite åt den stilen förutom att Double Fine fokusera väldigt mycket på gameplay. Liksom du har en gameplay-hook och sen så kommer storyn runt det. Liksom. Och här är bara story, i princip. Så att du liksom, du pratar med folk. Ibland får du välja liksom svarsalternativ. Men inte ofta. Och de pratar väldigt, väldigt mycket. Så det är liksom så här att det är väldigt svårt också att hålla intresset uppe. För det är så här, jag hade lika bra kunna säga en tv-serie av det här eller en film. För berättelsen är heller inte, den, liksom, den har ingen riktig punch till sig. Som gör att man liksom bara så här, jag börjar fundera så här att vad för andra spelare jag spelar som är lika Harold Halibut för att jag borde gilla det här mer än vad jag gör. Och så tänkte jag att Night in the Woods är ju typ ett spel där det också nästan bara var story med väldigt, väldigt små gameplay-element. Men där hade du också, ett, karaktärerna pratar inte för mycket. Liksom att du fick den informationen som du behövde. Inte liksom att du liksom fick sitta och prata med folk i en evighet. Och sen så hade du också små gameplay-varianter som du fick spela lite emellanåt. Och sen så fanns det faktiskt ett element också att hantera din tid då. För du fick välja själv så här, vilka karaktärer vill du spendera tid med. Och beroende på hur du spenderar tid med dem så utvecklar du relationer med dem. Så liksom där var loopen. Och det spelet var ju typ 25 timmar. 30 timmar nästan tror jag. Och det lyckades hålla upp mitt intresse hela tiden. Och när jag spelar Harold det är typ 12 timmar. Och jag har kommit en bit över hälften. Så spelet är väldigt långt också för att vara den här typen av spel. Där du inte spelar speciellt mycket. Så det är väldigt synd. Men det är värt att testa det bara för att se hur jävla snyggt det är. Och där är en sån liksom grej att säga, okej, det står ju i fokus, men bristen på gameplay gör att det inte lyfter.
Finns det någon förklaring till varför han heter Helleflundra i efternamn?
Men jag antar ju det, för att det utspelar sig liksom under vattnet. Så att alla liksom har ju...
Så det finns typ så här Sybil Seabass.
Nej, det finns egentligen inte heller det. Men jag vet inte varför. Men
synd.
Och sen så att huvudkaraktären hittills i alla fall utvecklar sig inte speciellt mycket. För han är ganska lame. Alltså karaktären är liksom verkligen så här typ att han är en handyman. Alla tycker han är lite av en doofus. Han själv tycker det. Och det är liksom så det är. Medan typ huvudkaraktären i Night in the Woods, det var liksom att hon var så här att hon var en riktig fuck up. Hon hade varit liksom borta på universitet, droppat av, flyttar hem till någon jävla stad mitt ute i ingenstans. Liksom hon tycker bara att livet är piss och ingenting har ändrats här, och sen så får hon träffa sina gamla kompisar och all hennes fördomar liksom slår tillbaka mot henne. Så det är liksom, det är mycket mer spännande än det som är Harold Halibut. Sen vet jag att jag har hört att det ska sluta bra. Att det liksom, det får en ganska bra upplösning sen. Så att det är väl det jag väntar på då, och ser hur det här. Men liksom spelmässigt är det liksom, det fattas verkligen någonting. Men jag tycker ändå att om man är nyfiken på det, så ladda ner det, testa det och bara för att se hur det ser ut, för att det är jävligt häftigt. Precis som typ Cuphead var väldigt häftigt.
Kolla upp The Harold Halibut, sa du.
Ja, och det finns på Game Pass också. För att hade det varit ett spel som var typ över på 4 timmar, så kunde jag säga att ja, men spela igenom det också liksom, om man vill. Liksom, du förlorar inte så mycket tid, men nu är det liksom så här 12 timmar in och bara så här, det är ganska mycket tid ändå. För ett spel som man kanske inte liksom riktigt passar den. Så att det är lite synd. Och liksom, men det finns någonting där. Karaktärerna är liksom rätt så roliga. Men det är liksom, jag tycker inte de lyckas riktigt göra någonting med det helt och hållet. Och det är synd, för jag såg fram emot det väldigt mycket. Men där är ett sånt exempel, som jag sa. Att liksom att, okej, okay, där är det ett storybaserat spel som bör då vara viktigt för mig. Men gameplayet saknas och det lyfter inte.
För mig har det varit helt tvärtom, för jag har ju knarkat den här veckan.
Jaså?
Ja, men jag sa ju förra veckan att jag borde spela klart Like a Dragon Ishin innan jag köper och börjar spela Balatro. Och det misslyckades jag med. För att när du satt och spelade så tyckte jag att det såg så kul ut. Så jag kunde liksom inte låta bli att tänka på det. Så att jag köpte det och började spela det. Och nu är det allt jag gör på min fritid. Ja. Jag har spelat Balatro så himla mycket den senaste veckan. Och det var väldigt kul, för att i helgen så var ju Robin här, i och med att det var svensexa för Sebbe. Och all den tid som vi hade ledig under helgen satt vi ju tillsammans också och spelade Balatro tillsammans i soffan. Det var jättemysigt. Och när ni kom hem från svensexan 2 på natten, så säger Robin, ska vi ta en runda? Vilket var jätteroligt.
Ja, för jag tänkte så här, för vi hade ju planerat att vi skulle spela Balatro när vi kom hem, men det blev väldigt sent. Så det var så här, bara, amen. Så tänkte jag att Robin var så jäkla trött när vi åkte hem också, så jag bara, han kommer inte orka spela Balatro. Så att jag tänkte inte ens föreslå det liksom. Vi hade någon timme liksom innan han skulle åka iväg morgonen efter. Och så kom vi hem, han bara, men ska vi slå på Xbox, ska vi köra Balatro? Och jag bara, men, och så orkar han, bara, ja, det är klart. Sen somnade han ju såklart ändå i soffan. Och så slog huvudet i högtalaren typ 3 gånger i rad. Och jag bara, nej, men ska vi sluta? Nej, men det är kul att du gillar det.
Ja, men det är otroligt roligt.
Jag tror även att du hade gillat Oliver. För du har väl spelat femhandspoker, eller?
Det är nu. Jag bråkar. Så. Jag har... Jag har väl spelat poker någon gång, så jag tycker det är kul som minispel i typ Red Dead och grejer. Jag tror att det jag är dålig på är att, för att jag lyckas aldrig lära mig liksom, ska man säga, the hands, vad som är liksom en royal flush och full house och liksom vad man ska faktiskt bygga mot.
Men det är ganska så lätt när man väl kommer in i det. Och här är det liksom inte att man spelar mot en faktisk person heller, eller liksom en karaktär, utan här har du ett mål i hur mycket du ska komma upp i varje omgång, i mångt och mycket. Och sen så höjs det här steg för steg, och det blir liksom mer utmanande för varje gång att ta sig vidare. Och det som jag tycker är så himla roligt, det är ju liksom det här småpillet emellan. Det vill säga att det finns till exempel planetkort som gör då att man uppgraderar de olika kombinationerna till exempel. Så säg att du klickar hem planetkortet Uranus, då är det att du har två par till exempel som du uppgraderar. Och jag kommer ihåg i lördags när jag satt själv så hade jag en runda som var så himla bra. Då satt jag liksom på nivå 8 till slut med två par. Och då var liksom det absolut bästa jag kunde spela. Så då satsade jag ju liksom fullt ut på det. Och sen så har man ju dessutom jokrar som har olika typer av förmågor. Och säger då till exempel att man har ett byxkort till exempel. Vilket blev väldigt roligt i och med att det var Uranus innan också. Som då fokuserar väldigt mycket på att man ska göra två par för att kunna multiplicera sina poäng så mycket som möjligt. Och sedan så försöker man liksom binda ihop de här jokerkorten så väl som möjligt så att kombinationen blir starkare och starkare. Och det är väldigt tillfredsställande att se det där öka. Att se liksom att man har gjort taktiskt kompetenta val på något sätt. Att man ser liksom att det är att man ser att det genererar någonting.
Mm. Mm. Och det är ju liksom en deckbuilder i... För du börjar ju med en kortlek, det är liksom 52 kort i en kortlek. Och därifrån är det en deckbuilder, liksom du uppgraderar liksom den typen av händer du kan ha. Du har de här jokrarna som ger buffar och sen så finns det kort som buffar korten du har i leken. Och du kan börja liksom kopiera så att du får fler kort i leken eller liksom förstöra kort så du får mindre kort i leken. Så att du liksom kan maximera så mycket som möjligt. Så det är väldigt mycket att tänka på.
Precis, och det finns tarotkort som har olika typer av förmågor också som dels kan ge nya eller fler tarotkort. De kan också ge planetkort till exempel. De kan transformera ens vanliga kort så att de har olika typer av specialeffekter. Vilket också gör att kort kan öka multipliceringen till exempel eller göra att man får mer marker och liknande. Vilket också gör att man får mer poäng i totalen. Och det är verkligen så otroligt kul att sitta och pilla med det. Och jag vet inte, det är så extremt beroendeframkallande. Jag var ju inte med på svensexan häromdagen och majoriteten av dagen satt jag och spelade Balatro. Och jag tröttade liksom inte. Jag satt och lyssnade på en bok samtidigt och hade hur trevligt som helst i min ensamhet. Det var liksom att jag åt lunch klockan 5 på eftermiddagen för att vädret var jättekonstigt. Jag kollade ut, det var sol, tänkte... Nu ska jag gå och kanske införskaffa någonting så jag kan laga lunch. Och så började det hagla. Och så höll det på så flera gånger. Jag bara, jag sätter mig och spelar lite Balatro till då. Det var ju synd. Till slut kom jag liksom iväg. Men så fort jag kom tillbaka så satte jag mig och fortsatte att spela. Samtidigt som jag åt och lyssnade på bok.
Mm. Det var ganska kul också. För att jag och Robin, planen var egentligen att han skulle låna Amandas Xbox och sen logga in och spela på sin
profil. Så
att
vi hade suttit alla tre med varsin.
Ja, precis. Men det slutade liksom med att jag och Robin, vi satt liksom på min Xbox och så spelade vi tillsammans. Liksom att vi själv båda så här, vad ska vi göra här för val? Vilket är väldigt roligt. Så det funkar väldigt bra som ett co-op-spel i det avseendet också. Liksom att man, för att det är lätt att missa grejer. För det är väldigt mycket att hålla koll på. Så det var lätt att missa. Och bara typ så här, ja men hur är det här? Och Robin bara så här, Robin så här klassiskt, han började liksom räkna ut de här grejerna, vilket är en bra sak att göra. Så han bara, det är matte, han bara, kolla här, vi tar det här så gånger det där så blir det så att du borde ta det här valet. Och jag är så här typ, jag går typ på känslor och bara så här, nej men jag vill ha mer chips här så att jag tror att det är bättre. Så att, nej men det är väldigt kul.
Det var väldigt kul att höra också på när ni satt och resonerade, vilket gjorde liksom att man själv fick lite idéer under tiden man satt och spelade. Så dels så var det också tankeväckande i och med att jag hade spelat lite mindre än du hade gjort tidigare till exempel. Och framförallt så hade du sett fler kombinationer kanske och vad som fungerade bra tillsammans. Så när ni satt och försökte få liksom den här logiken att gå ihop, då blev vissa saker lite klarare för mig också. Det är egentligen liksom inte jättesvårt att förstå vad respektive sak gör, men det kräver en del av din uppmärksamhet. Det kräver att du verkligen läser noggrant, att du kollar liksom i statistiken och liknande. Och jag hade ju liksom det problemet att jag klickade förbi lite fort eller klickade på någonting lite fort. Och det var ju liksom sånt som kunde få ganska så onödiga konsekvenser. Det var någon gång som jag läste någonting som jag tyckte var positivt på ett kort. Och sen så glömde jag läsa klart kortet och då raderades alla mina andra jokrar. Och jag bara sa, vad fanken händer nu?
Ja, det var inte så smart.
Nej, det var jättedumt och den rundan var faktiskt ganska så bra. jag tänkte liksom inte på att jag kunde starta om också och liksom fortsätta min runda från innan dess. För att man har liksom möjlighet att gå tillbaka till menyn och sen trycka på continue helt enkelt. Men jag tänkte liksom inte på det då. Vilket gjorde att jag fick helt enkelt stå mitt kast. Och det var ju väldigt synd för jag hade kommit ganska så långt. Och jag har ju liksom inte, om vi säger, klarat en hel runda än. Men jag har varit extremt nära. Jag har ju liksom varit på den här 100 000...
Där har varit på sista liksom blinden i...
Ja, men precis.
I, liksom, innan man hade vunnit ett spel.
Flera gånger.
Ja, jag måste bli bättre på att uppgradera liksom själva kortleken och inte bara fokusera på jokrarna, för att det är där liksom nyckeln ligger till att få ännu högre liksom händer. Jag tror jag har fått mest poäng, 95 000 på en hand, och så ser man liksom andra människor som har fått flera miljoner och man bara, ja, det, den nivån är inte jag på.
Jag försöker lite mer att tänka på själva kortleken i sig. Jag är ganska dåligt på att reducera kortleken, vilket kanske egentligen hade varit en bra grej. Men jag har liksom försökt att tänka på vilken valör vill jag satsa på under den här rundan utifrån liksom vad som är bra inledningsvis. Det kanske är så till exempel att man fokuserar på färg eller färgsteg eller liknande. Då är det ju liksom jättebra att man faktiskt har många kort av samma. Så det är liksom sånt som jag har försökt att tänka på betydligt mer, och så även naturligtvis vilken kombination man vill använda sig av, så att man hela tiden eftersöker den typen av kort som kan uppgradera kombinationen och både ge mer marker men också en högre multiplicering.
Mm. Mm. Ja, men det är ett väldigt roligt spel. Det är liksom verkligen, det känns typ verkligen som årets Vampire Survivors. Liksom.
Ja, alltså årets heroin.
Ja. Men Oliver, du har inte hunnit spela någonting nu som är tv-lös.
Nej, alltså jag har bara varit tv-lös i, alltså, inte därför jag inte hunnit spela, eller jag har bara inte haft lust att spela heller.
Men så kan det vara, men jag vet att du har ju sett Fallout tv-serien.
Har inte ni gjort det?
Nej, vi har inte gjort det. Vi är snart klar med Ripley på Netflix och sen ska vi kolla på Fallout, men så jag tänkte att vi skulle säkert kunna typ ha en spoiler-diskussion om det nästa vecka kanske.
Ja.
Men jag tänkte bara så här höra, vad du hade sett klart den.
Ja, jag har sett klart den.
Så vad tycker du?
Den var kanon. Jag var väldigt positivt överraskad. För att jag hade inte ens planerat att kolla på den. Förrän jag då, för mig att jag poängterade det för några veckor sedan, att ja, det är Jonathan Nolan som är inblandad. Det är ingen dumbom. Inte för att det hade garanterat att det var bra, men det fick upp min liksom nyfikenhet för det. Och sen så trillade liksom recensionerna in. Okej, okay, men det här... Det här verkar inte dåligt i alla fall.
Recensionerna var ju lite det som överraskade mig på något vis. I och med att jag var inte heller sugen på att se den alls. Och Jimmy satt naturligtvis och drog lite i mitt ben och frågade, kan vi inte se den här härnäst? Och jag var väldigt inställd på att vi skulle se Ripley, för att det är en serie som jag har sett fram ganska mycket mot. Och då började vi att se den, men sen liksom när det gick upp för mig att Fallout verkar ju väldigt bra, så blev jag liksom mycket mer exalterad. Så det är liksom definitivt vad vi kommer se härnäst.
Ja, men den är,
jag gillar ju Fallout väldigt mycket. Så.
Jo, men bara för att man gillar en spelserie betyder ju inte automatiskt att filmatiseringen blir bra.
Nej, nej, men... Det får göra att man blir intresserad.
Lex Halo.
Jag är ju inte...
Ja, men vi visste ju att Halo skulle vara typ...
Ja, alltså den är ju 7 mila kliv bättre än Halo är den. Jag har ingen jättebra relation till Fallout-serien egentligen. Jag har verkligen försökt. Jag har spelat... trean, jag har spelat med 76 spelare, du köpte du till mig för att du inte ville spela.
Ja, du spelade väl lite, men det var ju inte bra.
Du spelade
bra.
Typ fall... 5 timmar och det och sen bara faktiskt...
Då var det inte bra, jag vet inte hur det är idag, men det var inte riktigt det jag ville ha.
Det är säkert ett helt annat spel idag, men... Ja.
Jag har ju en ohälsosam relation till Fallout Shelter, som jag deklarerade tidigare.
Ja, det har jag aldrig spelat.
Det är också knark.
Men... Ja.
Jag kan varför får spelstudio sälja knark?
Och sen spelade jag, eller 4:an kom före 76, va?
Ja.
Yep.
Ja. Så jag spelade 4:an, ja. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att okej, okay, det här ser inte lika pissbrunt ut i alla fall, så att jag ville ge det en chans. Jag tyckte att det här settlement builder-läget såg coolt ut, men jag fick inte det att funka riktigt som jag ville. Och jag tyckte inte storyn var gripande och liksom, och återigen det här med presentationen och styltiga karaktärsmodeller och tröket gunplay och alla de här grejerna. Jag har aldrig lyckats komma in i Fallout. Så att för mig var detta enbart på grund av att liksom by all accounts så verkade det vara en väldigt välgjord serie.
Mm.
Och det är det. Jag var imponerad av den. Man får följa, det är ju primärt 3, men jag skulle säga 3,5, nästan 4 karaktärer som man liksom får följa genom säsongens gång. Och alltså Walton Goggins är bäst. Alltså han är bra i typ allt. Första gången jag såg honom i någonting var i alla fall första gången jag liksom la märke till honom och liksom okej, där är Walton Goggins, var han spelade transsexuell prostituerad i Sons of Anarchy och gjorde det asbra. och sen liksom efter Tarantino-filmen Hateful Eight, han är ju skitbra i den också. Och han spelar en cowboy här som råkar vara en god. Och liksom produktionsvärdena är bra. Det är liksom bra smink, bra setdesign och kostymer och liksom karaktärer som är roliga att följa. Jag skulle säga att det var inte förrän sista avsnittet som jag var liksom emotionellt investerad i det. Vilket jag tror är liksom det som talar emot den mest för mig. Många kommer jämföra denna med The Last of Us-serien helt enkelt för att det är liksom två video game adaptations inom relativt kort tid som faktiskt är riktigt bra liksom även på egna ben.
Mm.
Och jag tror att det som talar för Fallout för mig är att det är en story som är helt originell. Det är liksom inte ett återberättande av en story som jag redan känner till som min bakficka.
Finns inget att jämföra med.
Precis. Och spelets, eller seriens berättelse utspelar sig i spelens kontinuitet. Så att det är liksom inte att de försöker ta en berättelse som redan har berättats i världen och göra om det för serie, utan de har liksom berättat en helt ny berättelse i samma värld. Vilket jag tycker är väldigt spännande.
Det är lite som Arcane för League of Legends.
Jag visste inte att det var så, men ja.
Nu vet du. Den borde du säga, jag tror du hade gillat den.
Arcane är också ett sånt namn som dyker upp ofta liksom med bra video game adaptations. Och den är på min lista.
Ja, jag har inte varit så exalterad över en serie sen första säsongen av Game of Thrones när jag såg den. Det var typ det alltså, enda jag kunde tänka på.
Du skulle inte sagt det, för nu sätter du för höga förväntningar på
det. Ja, jag vet, men jag var verkligen så här, jag var så investerad. Jag tyckte den var så himla, alltså det är så himla många karaktärer i den serien och du känner dig aldrig vilsen.
Jag kan ta ner dina förväntningar lite, Oliver. Jag tyckte inte att den var riktigt så bra som Jimmy tyckte, även att det är en jättebra serie.
Amanda gillar inte tecknat.
Blue Eye Samurai var ju otrolig. Den tyckte jag mer om.
Blue Eye Samurai tyckte jag jättemycket om. Men jag var inte jätteförtjust i jag såg en säsong av Castlevania och jag var det här är okej.
Arcane är bättre än Castlevania. Och jag gillar Castlevania väldigt mycket.
Okay. Men som sagt,
alltså,
jag
inte vara
sån.
Bra. Arcane är en otrolig serie liksom. Så det är inte precis som att jag på något vis vill sänka den i alla fall.
Men den borde du verkligen se, Oliver. Jag tror du hade gillat den väldigt mycket.
Jag ska se den. Det är bara att det finns så jävla mycket bra tv. Nu det senaste så har jag liksom... Det är förmodligen också för att jag har spelat mindre. För att jag har tittat så mycket på serier senaste. Jag har tagit mig igenom allting av The Bear. Som var jättebra. Vad var det mer? Just det, jag såg alla 4 säsonger av Barry.
Ja! Ah, ah.
Som jag också tyckte om väldigt
sjuk.
Mycket. Ja, den var...
Alltså det någonting... avsnitt med den lilla tjejen. Det var då jag skrev till dig, Oliver, när jag såg det. Jag bara sa, du måste se Barry bara för att se det här avsnittet. För det var fan det sjukaste jag sett.
Så bizarrt. Och det, ja, Bill Hader är jättebra i den. Ja, men så Barry är skitbra. The Bear är skitbra. Jag ser fram emot nästa säsong. Och jag försöker fortfarande ta mig igenom Masters of the Air. Och jag ser fram emot säsongsavslutningen av Shogun. Den kommer jag inte se på iPaden dock. Den väntar jag med att se det tills jag...
Och på 77 tum.
77 tum, precis. Nej, men så Fallout, det var bra. Jag och Adam såg det tillsammans. Och vi tog det 2 avsnitt åt gången, vilket jag tror var bra. För att jag burnoutade lätt. Jag vet inte, fråga mig någonting. Alltså, den... Det börjar liksom, man får följa den här tjejen, Lucy heter hon. Som är en vault dweller, alltså de som har liksom levt sina liv i ett valv.
Så i princip och, protagonisten om det vore ett spel.
Precis, exakt. Det händer en grej, hon ska gifta sig för att liksom det är så här, hon försöker liksom hitta, det är ju viktigt i de här valven att man för vidare liksom mänskligheten genom att fortplanta sig, och hon försöker liksom hitta en bra partner att gifta sig med som hon inte är släkt med, så att de måste liksom outsourca det. Och så hon sitter liksom i början inför den här typ nämnden för att liksom ansöka om tillstånd att liksom söka ut sig för äktenskap. Hon bara, jag har bra hygien och mina fortplantningsorgan är intakta och bland
det jag skrev till Jimmy också.
Ja, precis. Det har man på sin Tinder-sida. Liksom, kuken är, den är hel. Det händer lite grejer och hon tvingas såklart till, så småningom ganska tidigt i serien ut för första gången i The Wasteland för att hitta någon. Men man får också följa Maximus, som är en ung man som vill bli riddare för Brotherhood of Steel. Well, jag vet ingenting om vad de här grejerna betyder, men serien gör ett bra jobb med att liksom, alltså, du behöver inte ha spelat några spel innan du förstår vad som händer, även om det är liksom många referenser och sådana grejer som går över huvudet på dig. Men det är mest bakgrundsgrejer.
Ja, men det är precis som spelen, alla de är fristående också.
Ja. Och så Walter Goggins Ghoul, som har liksom ett intressant förflutet. Man får se mycket flashbacks med honom. Och sen får man också i lägre utsträckning följa Lucys lillebror som är kvar i valvet, och så får han reda på lite mörka hemligheter som det ska veta egentligen. Och det liksom vävs samman. Och det blir ganska spännande.
Har de den gamla musiken i serien?
Ja, jämt.
Ah, gud.
Alltså, och då tänker du liksom, alltså, då menar du inte specifikt tema, utan mer liksom
så, nej, jag menar liksom den här... musik. Ja, precis, exakt.
Just den här, I just want to set the world on fire.
Ja, precis. Det var...
Den var inte med. Vad jag kunde...
Nej.
Vad jag kunde... Ja. Inte vad jag märkte i alla fall. Men det är väldigt mycket sån musik.
Jag tror det är fair use på dem. Alltså, det finns inget copyright på de låtarna.
Nej. Så att jag sa det. Det var ett ögonblick som jag sa till Adam. Bara, här borde den låten kommit in. Men absolut, det finns jättemycket sån musik. Och även där liksom Fallout-temat dyker upp vid något tillfälle. Så att jag tror att det enda jag saknade liksom genom jag har tänkt på det mycket. Jag bara liksom, många av de här aspekterna finns där, men jag har inte varit lika begeistrad. Liksom. Jag skulle inte säga att det är det bästa jag har sett på tv i år direkt. Och jag tror att det är för att just den där liksom emotionella stakesen inte var där från början för mig.
Mm.
Och, men för att det är en ganska lättsam serie. Det är väldigt mycket skämt. Det känns inte jätteseriös. Våldet är också så hysteriskt. Gratuitous. Liksom att det, man kan inte låta bli att skratta åt det. Liksom redan i första avsnittet sätter någon en kulspruta i munnen på en kille och sen skjuter två andra bakom liksom igenom skallen. Det bara spruta skallar och blod. Och det är asroligt. Men... Och det, jag vill inte liksom jämföra det med Last of Us, men det för att det ligger så färskt i minnet. Liksom, men där var liksom att man investerar direkt.
Mm. Ja, jag fattar.
Men sen, de har greenlightat nästa säsong och nu är jag mer investerad och jag ser fram emot och se vad det fortsätter. Liksom, för att det slutar på ett sätt som gör att det är liksom ingen massiv cliffhanger så att man blir frustrerad. Man kommer ändå liksom till liksom slutet av Lucys initiala resa.
Mm.
Och revelations händer och liksom man får reda på grejer och det bara bitar faller på plats. Så det är en väldigt liksom det är en tillfredsställande avslutning på säsongen. Utan att för den saken skulle liksom bli frustrerande för man bara, vad fan, är det så det slutar?
Mm, jag fattar.
Men ändå liksom att det lämnar öppet att det här är definitivt liksom bara början på hennes berättelse och det är hennes liksom scopen på hennes resa expanderas. Och inte bara hennes utan även Maximus och Ghoul. Det är vad han kallas. Han kallas bara Ghoul. Ja.
Har du sett Yellow Jackets?
Nej.
Det borde också göra. Ella Purnell är ju med där.
Okej, hon har massiva ögon.
Ja, det har
hon. Men Yellow Jackets... ser ut som en anime-karaktär.
Men Yellow Jackets är typ Lost. Fast idag, typ.
Mm.
Liksom det, är så att, det har väldigt mycket likheter med Lost. För det är så att det här fotbollslaget, de kraschar liksom ute i typ kanadensiska vildmarken. Och så måste de liksom över. Och det liksom händer konstiga saker där. Och samtidigt, och en del av spelen utspelar sig, vad är det? 30 år i framtiden, tror jag. Liksom för de kraschar någon gång på 90-talet och sen så utspelar sig liksom när vissa av dem är vuxna då, så är det ju nutid då. Men den är jättebra, den borde du se.
Mm.
Jag vet, det är det. Jag tragglar fortfarande igenom mig förra säsongen av Grey's Anatomy.
Att du inte yes.
Nej, jag vet.
Att du tittar det på det fortfarande.
Det är som guilty pleasure. Nej men jag får ju se jättemycket såna här Fallout-videos nu i flödet. För det har blivit uppsving för hela serien. Liksom. Jag ser både från Fallout New Vegas, jag ser från Fallout 4, Fallout 3. Så jag köpte faktiskt Fallout 4 Game of the Year Edition på Xbox. För det var på rea. För att jag har inte spelat expansionerna. Och de ska vara rätt så bra.
Jag har övervägt att skaffa New Vegas. För att jag så ofta hör att det är liksom i särklass det bästa av de spelen.
Jag spelade i New Vegas förra sommaren.
Mm.
Och köpte alla expansioner också för de var så himla billiga och körde. Det är liksom jättebra. Jag tycker fortfarande bäst av Fallout 3. Men New Vegas är inte lika brunt på det sättet som 3 var. Även om det är liksom
det är någon annan trist färg liksom. Alltså, för jag kollade upp det.
Det är mer gult, men det är liksom inte... Det är inte lika skitigt på samma sätt som 3 är, men de spelen körs ju typ i 60 fps och 4K på Xbox Series. Så att...
Ja, jag hörde. Först tänkte jag för att jag såg att det kostade typ nada på Good Old Games. Jag tänkte att jag PC-spel av det, men Adam sa att det måste göra en massa skit.
Okej. Men köpte på Xbox och så kan du spela typ 2 timmar och sen säger du bara nej, det var inget för mig.
Nej, talkit gunplay, trist presentation.
Ja, precis. Fattar inget av storyn.
Men tv-serien fick mig att förstå varför den här Fallout, eller Vault Boy, håller upp tummen.
Det vet inte ens jag, tror jag.
Jag vet inte, det kanske inte var tanken från början, men liksom i första avsnittet så är det en karaktär som säger liksom att vi fick lära oss att om du ser ett svampmoln ska du hålla uppe tummen, och ifall tummen liksom ser större ut än svampmolnet, då ska du springa.
Ah, jag fattar.
Och om svampmolnet är större än tummen, då är det idé att springa.
Nej. Liksom. Ja, men det, så kan det mycket väl vara. Det kan ju säkert komma från typ Fallout 1 och 2 eller något sånt. Jag har inte hört det själv när jag spelat i alla fall. Ja, men det är kul. Ja, men jag är väldigt pepp på att se serien i alla fall.
Ja, men ni kommer gilla den. Det kan jag nästan garantera. Den är bra.
Men då har det blivit dags med. För... Ja, som säkert dör. Då har det blivit dags för quiz. Och den här gången är det du, Oliver, som har förberett frågorna.
Jajamän. Och jag hoppas att ni får noll poäng, bara två. Eller framförallt att du får noll poäng, Jimmy. För att du ligger först.
Som sig bör.
Och Jimmy, du har 15 poäng, jag har 13 och Amanda har 10. Så Amanda, du kan få högst en. Får du få mer, då börjar du komma för nära mig. Men okej, det första ska vi se här. En Bioshock-fråga. Hur många Little Sisters finns det att rädda eller att offra i Bioshock 1, 2 och Minerva's Den sammanlagt? Är det 49?
Oj.
63? Eller 71?
Okej, jag tror jag kan gissa.
49, 63 eller 71?
Jag gissar på att det är 63.
Vad man där?
Jag sitter och funderar. Jag tror att Jimmy kanske har rätt. I och med att han verkar så himla säker på det. Men nu tänker jag gissa på C.
71. Svaret är 49.
Ah, fuck me.
Så ni är det fail.
Hur många är det i första spelet? Är det typ...
Det är 21 i första spelet, 21 i andra spelet och 6 i Minerva's Den.
Det blir väl 48.
21 plus 21 är 42 plus 7. Nej, 7. Plus 6. Ja, det är 48. Jag räknade fel. Ja, men ni fick fel ändå.
Ja, vi var inte nära. Ja. Så att... inte du heller. Kuggfråga! Inget var rätt!
Bonuspoäng för att jag rättar domaren. Mm.
Varför räknade jag 21 plus 21 plus 7? Det vet jag inte. Men, ja, skit.
Det är ingen fara. Vi hade inte rätt någon av oss.
Vilket av dessa spel har skrivits av en känd Hollywood-regissör? Lollipop Chainsaw eller Tomb Raider Underworld eller Binary Domain?
Men får Amanda gissa först?
Ska jag gissa först?
Ja.
Då gissar jag A.
Vilket då?
Lollipop Chainsaw.
Jag gissar också på Lollipop Chainsaw, för det är James Gunn som varit med i det.
Det är helt korrekt. Det är James Gunn som har skrivit Lollipop Chainsaw.
Ja. Jag har aldrig spelat det.
Inte jag heller. Det kommer väl en remaster?
Jag gav det till Sebbe. Ja, det ska komma en remaster.
Det ska komma en
remaster. Och jag gav det till Sebbe i julklapp ett år, tror jag.
Mm. Mm. Jag har hört att det var helt okej.
Okay. Mm, jag också.
Kan jag få kolla in det när remastern kommer. Okej, här. Vilket av dessa spel har lägst Metacritic-snitt? Är det Amy? Är det Rambo the Video Game? Eller är det Ride to Hell Retribution?
Jag tror fan att det är Rambo-spelet, alltså.
Jag också.
Rambo har faktiskt högst Metacritic-snitt av de här.
Va? What? Var det Ride Retribution?
Jajamän. Rambo har 34. Amy har 25 och Right to Hell har 19.
Ah, fan. Ah, Amy, vilket skräp. Alltså, det är det enda Xbox-spelet som jag har liksom raderat från min hårddisk, gömt historiken att jag har köpt det och gömt historiken för achievement.
Bara raderat ifrån.
Och jag köpte det enbart för det fanns en liten text om det spelet i Superplay eller Level. Där det var så här typ att Amy kommer och det är så här lovande och bladdy bladdy. Liksom, det var ingen stor text, det var liksom en liten ruta. Liksom. Och jag bara, Amy ska jag köpa när det kommer. Så jag köpte det direkt när det släpptes. Och sen när jag släppte, så typ någon timme senare började de första recensionerna komma ut. Jag tror det var så här 2 av 10 på IGN. Jag var så här bara, what? Och sen så tänkte jag bara, men jag kan i alla fall spela igenom den. Alltså, jag spelade typ 2 timmar och sen var det bara så här, alltså, det här är riktigt skräp alltså. Riktigt kackigt.
Då ska du spela Right to Hell Retribution.
Det hade varit lite intressant att ta de 3 spelen och faktiskt säga att okej, men stämmer det verkligen att de här spelen på sina Metacritic score, eller finns det sämre?
Ja, alltså ni borde kolla upp Right to Hell Retribution. Alltså liksom kolla upp så här random scener och det, för att det är alltså världens mest smaklösa sexscener och var liksom helt horribelt.
Låter lovande.
Mm. Ja, nej, usch.
Ja, men ni fick varsitt poäng i alla fall. Så Jimmy, du gick upp till 16 och Amanda, du gick upp till 11.
Vad hade du?
Jag hade 13, så jag är precis mellan er.
Ja, då kan du bara tangera nästa vecka.
Och då är det Amandas tur nästa vecka då.
Yes. Stämmer.
Ja, men kul.
Tycker du ska göra frågor som du vet att bara jag kan och så i alla fall inte Jimmy vinner.
Jag tänk på
att kommer du bara bli fiskrelaterade frågor.
Tänk på att du är gift med mig.
Va?
Vad heter delfinen i Echo the Dolphin?
Vad heter den blåa igelkotten i Sonic the Hedgehog?
Eller så bara, hur många polygoner utgörs av fiskstimmet i Wii-spelet Endless Ocean?
Ja, men det är en sån fråga man kan ta, men då måste man ju hitta rätt svar också.
Ja, precis, det är det. Får mejla någon utvecklare. Men det var allt vi hade för den här gången, och ni kan göra som asfränt och skriva till oss på sociala medier.
Så svarar vi 1,5 år senare.
Så kanske vi kommer prata om en fråga någon gång
hösten
i podden.
Hösten 2025.
Precis. Nej, men ni kan mejla till oss på kontakt@spelsnack.com som Jeremiah träffade gjorde till förra veckan. Där jag antog att det var spam för att han hade skrivit det så in character i Helldivers 2. Så jag får skämmas lite. Så det kan ni göra. Ni kan mejla in till kontakt@spelsnack.com. Ni kan skriva på våra sociala medier, både på Facebook och Twitter. Eller Instagram. Vi kan inte lova att vi ser det, men vi ska försöka.
Det hör också till historien att vi får väldigt mycket spam på vår mail. Så det var liksom inte att det hade kommit ett
mail
och så förutsatte
precis,
du att det var skräp.
Det var liksom
vi får en rad av många skräp.
Men det är väldigt mycket reklam och sådana grejer typ. Mm. Och det var
vem
jag
heter
bara såhär,
Jeremiah
var
Treffe egentligen? Liksom.
Nej, men jag tänkte inte på att titta liksom. Jag bara tittade för att jag vet ju vem personen i fråga är. Han har skrivit in ganska ofta till oss. Och jag bara såg en länk till en YouTube-kanal och jag var så här bara, det där ser ut som spam. Så gick jag vidare. Eller ni kan gå in på loading.se och kommentera där på avsnittet där vi läggs upp. Eller så kan ni också skriva på Spotify, vilket har begränsat antal tecken. Så tänk på när ni filar på er fråga på Spotify, att det är liksom short and sweet. Också information från Jeremiah sa att det är inte tillräckligt långa. Det är inte tillräckligt långt som man kan skriva på Spotify, så man kan inte utveckla sitt tänkande. Ja, men då får man vara kreativ. Yes. Det är som gamla Twitter typ.
Ja.
Så då får man vara kreativ och skriva en enkel fråga. Men det är kul. Och det är väldigt enkelt att se där när något har liksom hänt och skrivit. Ja. Och med det sagt så hörs vi igen nästa vecka. Ser vi hej då.
Puss i ömsken.
Hej då.
Bitch.